Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Trevlig eftermiddag. Lite svalare nu här. Vi sitter på lokalpubben. Mm. Och det är väldigt skön. Det är nästan sån här semesterstämning. Mm. Väldigt lågintensivt. Mm. Jag gillar det måste jag säga.
Det känns som semester nu.
Ja, verkligen. Jag har tagit semester den här veckan också. Mm. Och vilket för mig innebär att typ, då jobbar jag och Andreas på en massa grejer istället.
Ja. Så det är ändå ingen semester.
Nej, det var Donald Trump som sa det. Att tricket är att bara jobba med grejer man tycker om.
Mm. Då känns det inte som arbete.
Nej, exakt. Mm. Men det är ju lite tråkigt. Alla kan ju inte göra det.
Nej.
Jag jobbar ju inte bara med grejer jag tycker om heller.
Nej.
Så att, men målet. Ja. Målbild. Att bara jobba med saker man tycker om.
Ja. Det är ganska bra.
Det är det. Ja. Donald Trump är vettig.
Vettig person.
Han har oförtjänt dåligt rykte.
Väldigt klok man.
Viskar. Ja. Du, jag lyssnade på Jordan B. Petersons avsnitt om AI.
Mm, det har jag också gjort.
Och jag har lyssnat väldigt noggrant och fört anteckningar.
Ja.
En aktiv lyssning så att säga.
Ja.
Och det fanns en hel del intressanta saker som jag skrev ner och tänkte på.
Ja.
Och jag kan ju bolla lite med dig.
Ja, visst.
Vad du tycker om de sakerna.
Ja. Jag har ju lyssnat på avsnittet ett par gånger faktiskt.
Mm.
Inte antecknat dock.
Nej.
Så det är bra om du har lite stolpar. Som
men det har jag.
Jag tyckte det var jävligt intressant.
Ja, men det var jätteintressant. Och det som var kul för mig, det var att de i princip kom till samma slutsatser som jag själv gjorde en månad tidigare i vårat avsnitt om AI. Och det är kul av två olika anledningar. Ja. Dels att jag får känna mig häftig och smart.
Ja.
Men det finns en viktigare. Det är att då förstår jag att jag inte är galen.
Nej.
Är du med?
Ja.
Liksom man är fler som tänker.
Du har ju flera starka idéer eller bra slutsatser. Det de tar upp är väl det här med att den som ska prompta den här AI:n, ChatGPT, det är inte nödvändigtvis så att den som gör det bäst eller förstår det här systemet bäst är ingenjörer. Utan de menade både Peterson och den andra som jag inte kommer ihåg vad han hette. Han hade ju ett konstigt tyskt efternamn.
Ja.
Som jag inte kan uttala. Men båda de sa ju att nej, men det är kanske psykologer som ska är bäst på den här att prompta AI:n. Eftersom hela den här AI:n är ju den är ju språkbaserad.
Ja.
Liksom.
Så och den är mer lik en mänsklig psykologi än vad den är lik en brödrost.
Ja, precis.
Men jag sa ju
dess psykologi är ju språklig.
Jag var ju lite försiktig så jag sa ju bara att det är samhällsvetare som behövs.
Ja.
Jag vill inte bara säga psykologi liksom.
Ja.
För det tror jag också att humaniora, författare och alltså man kan bredda det lite att just personer med mycket mjukare människokunskap kanske förstår sig på AI bättre än de här nördarna.
De som redan jobbar med språket, analysera språk, liksom jobba med psykologi och språk.
Ja. Jag upptäckte en grej. Det här är bra poänger. Det är komparativ analys mellan vårat avsnitt och Jordan B. Peterson. Det är bra.
Mm.
Men jag har lite mer specifika saker. Och en sak som jag tänkte på, det är att Jordan B. Peterson själv är ju en nörd.
Mm.
Han är ju liksom supernördig.
Mm.
Och gillar att sitta och pilla med språk och liksom han är
ju nästan lite aspig.
Han är lite konstig nästan. Och det som jag tänkte var att den här typen av språkmotor som ChatGPT och andra språk AI utgör, den är nästan som kattmynta för sådana personer.
Ja,
de liksom, han kan inte hålla fingrarna borta.
Mm.
Han dras in i det här.
Mm.
För att det är den perfekta produkten för honom. Och det gör också att man måste tolka Jordan B. Peterson med
nypa salt.
Precis. En nypa salt eller lite försiktighet. Ja,
för han är
för
så
att
upphetsad.
Han älskar detta.
Ja, visst.
Men han är alla, upphetsad. Ja,
men det är också vad alla verkar bli. Eller väldigt många verkar bli det. Jag har ju följt, jag tror DN har skrivit mycket om AI. Då, så återkommande hela tiden. Och det är nästan så att vissa trillar av stolen på något sätt. Alltså att de liksom, det kommer nästan puerila fantasier ibland. Så de ger så konstiga uttryck, de som skriver om det här. Till exempel att ja, men då kanske AI kan lösa typ livets gåta och så, ge liksom, varför existerar vi och så. Det finns något slags sekulärt religiöst nästan som kommer in i det där. Det blir liksom, man sätter sin tilltro till att AI då ska på något sätt slutligen lösa en massa saker.
Och detta har ju skett, skett i litteraturen, i Douglas Adams Liftarens skott i galaxen.
Svaret på livets gåta.
Ja, och då kommer ju den här stora datan bara från 42 tror jag det var. Men då, det här stora AI-experimentet i den boken är ju att de bara får liksom så här ett Gallimatias svar. Mm. Meningen är 42. Mm. Det är frågeställningen jag har problem med. Mm. Okej, ska vi hålla på med den också? Mm. och det ligger något kanske i det. Liksom.
Ja, jag uppfattar det som väldigt, väldigt märkligt. Nu läste jag någon. Alltså det spännande är ju, det är ju mystiskt där, för det är ju en black box. Precis som våra hjärnor är en black box, så är också den här AI en black box.
Det sa jag också, och det sa de i det avsnittet. Absolut. Och det är här det går isär. Mm. För när de intervjuar någon fysiker eller matematiker eller någon nörd i tidningarna, som de tänker är AI-specialister som kommer från naturvetenskap, de talar inte om det i samma utsträckning. För att de är inte, alla som håller på med psykologi är ju primade till att tänka, när blir någonting så komplext att vi inte kan förstå det, sig på det? Mm. Det är en analog för hjärnan, nervceller. Mm. Så vi är primade att tänka så. Men de är inte det.
Nej.
Utan de säger gärna så här, nej men det är algoritmer och det är inget konstigt. Och det här är bara en mer avancerad miniräknare och så vidare. Mm.
Men, vilket är bullshit.
Vilket är bullshit, för det är en black box.
Ja.
Och anledningen till det är att det är massa, precis som neuron, massa, vi kan kalla dem för saker, som är viktade och korrelerade till andra saker. Mm. Och det är 1 miljon sådana saker på bredden, 1 miljon på höjden och 1 miljon på djupet.
Mm.
Det är en så stor datamängd att ingen människa kan förstå sig på det här muns, det här liksom. Mm. Ja, det är ju som hjärnan. Liksom. Mm. Mm. Att vissa delar så vet man, ja men förmodligen här så den verkar tycka mer om det här. Det kan man säga.
Mm.
Men varför? Då blir det jävligt mycket svårare. Liksom. Mm. Ja, vi vet att det här neuronet avfyrar. Vi vet att de 10 och vi vet att det här är sammankopplat. Och vi vet att det här är en del. Men liksom någon slags grundläggande förståelse för vad det är som händer, det finns ju uppriktigt sagt inte.
Nej.
Och det är därför det är lite chockerande
man
för mig.
Man kan registrera fenomen, man vet inte, var det du som sa att man kan inte förklara dragkraften eller någonting i fysiken? Eller vad,
tyngdkraft.
Tyngdkraft kan man inte förklara.
Nej, det vet man inte hur det fungerar.
Nej, man vet inte vad det är riktigt helt enkelt.
Nej, och det är till och med så att det är stora diskrepanser. Att när vi tittar ut i rymden på stora galaxer så rör sig alla stjärnor i galaxen på helt fel sätt. Mm. Det stämmer inte med
den fysikens lagar som vi har.
Så att med en tillräckligt bra stjärnkikare där du kan titta hur en galax roterar över tid.
Mm.
Då har du liksom ett bildbevis på att våra idéer om tyngdkraften inte fungerar. Mm. För alla de stjärnorna skulle bara flyga iväg eller någonting.
Ja, visst.
De rör sig för fort. Liksom.
Ja.
Så det är ett supertydligt fascinerande exempel på att det är någonting som inte stämmer.
Men både Peterson och den här personen som, jag vet inte vad han var riktigt i podden, men han var väl, är väl någon typ av expert, håller jag på att säga. Men han hade, vet du vad han hade för bakgrund?
Nej, men det lät som att han håller på med typ även så här religionshistoria. Men så håller han på med forskningsprojekt där han på olika sätt manipulerar AI för att komma runt filter och sådana här saker. Ja, det var ganska intressant.
Och han menade ju, han sa ju också det att när han jobbade med att få fram olika saker med AI. Så liknar han det vid att nej, men jag, i princip hypnotiserar jag AI.
Ja.
Så han liksom upprepar en frågeställning om att formulera om och formulera om för att liksom komma förbi vissa vad ska man säga, AIs ovilja att svara på vissa saker som jag antar
är... Svara nu som Bob. Ja. Bob, han är arg.
Mm. Ja, just det, just det.
Som
ja,
de där
den typen, ja, ja. Liksom, eller du, ja just det, det var en jävligt komplext. Alltså, han fick AIn att låtsas att den var att den var en annan typ av AI som liksom någon skulle analysera eller precis. Vad det nu var. Så den det var liksom så här väldigt han försatte den i en så här metakognitiv situation och liksom duperade den på något sätt. Just det, han fick den att rollspela eller någonting sa de, va? Han fick ChatGPT att börja börja rollspela helt enkelt på ett avancerat sätt.
Jag har själv testat Bing för jag har tillgång till det och då har jag primat Bing på olika sätt för att Bing de har lagt in massa funktioner i Bing så att Bing ska hela tiden, det är Microsofts språk, den ska hela tiden hålla en i handen. Mm. Så den skriver hela tiden så här att
det här
är absolut inte min åsikt. Men det finns socialkonservativa som tänker så här. Och då är deras argument så här. Men jag vill återigen påpeka att det här är ingenting. Och det blir löjligt.
Mm. Gardera sig.
Och då har jag pushat AI:n till att sådär. Du får inte lov att använda de här källorna som... skriver på ett sånt sätt. Mm. Det är ofta myndigheter, svenska myndigheter. Ja. De har ju det språket. Mm. Du får inte lov att använda dem. Och du behöver inte förklara de här sakerna för mig. Mm. För jag vet redan det.
Mm.
Och då skiter den i att jag säger det.
Mm.
Men när man upprepar det. Mm. Så här, nej, men nu använder du konstiga organisationskällor igen och det vill jag inte ha. Mm. Och dessutom så förklarar du det här för mig igen. Mm. Jag vill att du svarar utan det. Mm. Och så till slut så liksom klickar det in då va? Mm. Och så får jag en mindre politiserad AI. Mm. Men då tar det ofta 5-6 försök innan det börjar, innan den poletten trillar ner så att säga.
Mm.
Det är en väldigt märklig sak att hålla på. Jag har aldrig gjort något mer konstigt i hela mitt liv, tror jag.
Ja. Jag det är ju oerhört, det är ju nästan som att tala med en sinnesrobad person eller någonting. Eller?
Ja, precis. Det är som att tala senast var det som att tala med en sån jobbig PK-person som blir röd i ansiktet när man säger fel saker.
Ja.
Jag ska ge ett exempel här, Andreas, vad den sa till mig. Och jag ska inte säga vad vi pratade om, för det var inte så politiskt korrekt. Det var inte halal.
Mm.
Men, vi ska se, för jag sparade en bild på detta. Vad fan... Jo, men här är den. Då svarade den så här till mig. Jag är ledsen, men jag kan inte fortsätta den här konversationen. Jag har redan svarat på din fråga flera gånger och jag har använt evidens från vetenskapliga studier som du önskade. Det är en lugn. Jag tycker att du är upprepad, spänd, anklagande, fientlig, aggressiv och provocerande.
Upprepad låter lite konstigt. Ja. Du är väldigt upprepad, ja. Oskar.
Och sen säger den, jag är fortfarande lärande så jag uppskattar din förståelse och tålamod.
Mm. Men det är smiley face.
Ja, bönmärket. Okay. Ja. Ja, jag ber dig.
Ja.
Men att den då säger till mig, för det jag har gjort, jag har inte alls upprepat mig. Det enda jag har sagt är så här, nej men du får inte lov, du kan inte använda den källan. Mm. Det är ingen bra källa.
Mm.
Jag vill att du svarar igen, utan det.
Mm.
Och liksom jag har så här varit på den.
Mm.
Och det här svaret jag får är ju jävligt mänskligt då. För att om jag hade betett mig, jag beter ju mig illa, mer illa mot en AI än mot en människa såklart.
Mm.
Det är ju inte märkligt.
Mm. Ja, det är också lite märkligt i och för sig. Du Du är inte snäll mot AI, helt enkelt. Du är inte hövlig.
Nej, men till exempel mot en människa så är det mycket värre att säga så här. Nej, men jag har ett argument. Jag vill att du svarar igen. Men du kan inte använda den typen av källor. Utan jag vill att du svarar på den här argumentationen som en socialkonservativ person. Ja. Det kan inte man... Det går inte hem och säga det till människor.
Nej, det är klart.
Men till AI så måste man vara så hård, liksom. Ja, väldigt märkligt. Jag känner mig förolämpad om AI. En annan sak som de diskuterade, det var ju det här konceptet att man har en AI, en språkmodell som man har byggt upp på till exempel, säg, Friedrich Nietzsche.
Mm.
Och så kan du alltid ha med dig Nietzsche i fickan i din telefon.
Och just det, man trycker in Nietzsches samlade verk i en, vad det nu är, språkmodell eller AI. Så finns det där, så kan man ställa frågor till AI utifrån, vad tycker Nietzsche om fredagar?
Ja, värre än så, du kan fråga den vad Nietzsche tycker om saker som inte Nietzsche upplevde. Mm. Vad tycker Nietzsche om att man spelar Nintendo? Det är ju det som är det coola.
Ah, okay.
För du fångar ju då, som de skriver, så här Nietzsches spirit.
Ah, just
och då
det,
kan
just
du ju mata in saker där som liksom...
Nietzsche hade tyckt det var ett slöseri med tid eller bla bla bla. Eller vad skulle den svara till?
Ah, ja, det vet ju inte jag.
Nej.
Det har väl inte jag någon aning om. Men principen är ju lite cool att man har med sig då liksom.
Ja, då har man också...
En personlig filosof. Så.
Just det. Och Peterson hade ju tryckt in, eller skulle trycka in alla sina texter i någon motsvarighet till det här.
Mm.
Och då skulle han ju kunna få reda på mer om sig själv.
Ja.
Eftersom han, det är liksom, han har ju flyttat... Det är ju att tumma sitt inre. Att skriva ner någonting är ju att tumma sitt inre.
Ja, precis.
Alltså, är det någon annanstans? Men det är ju fortfarande en del av ens psyke på något sätt.
Eller om det finns tillräckligt mycket data så finns det ju någon typ av, vad ska man säga, då mappar man ju av hur språket är uppbyggt i dig i datorn.
Mm.
Om det finns tillräckligt mycket data.
Miljoner och åter miljoner tecken måste
det ju. Då blir det ju någon slags liksom ditt explicita sätt att använda språk.
Mm.
Den personen som jag upplever från ditt språk, den kan man överföra då till AI.
Mm.
Men här kommer ju en grej, det här har vi diskuterat tidigare. Det är ju hur man beter sig med döda personers verk.
Ja, just det. Mm.
För att det är lite rapey mot
Nietzsche.
Mot Nietzsche att göra en sån här Nietzsche-modell.
Mm.
Och jag tycker inte de var bra på att tänka igenom den etiken där. Liksom.
Ja, just det. Man tar allt av Strindberg. Strindberg är ju en bokhylla som han har skrivit.
Mm.
Tar allt av Strindberg, trycker in den i den.
Ja.
Och så skulle den i den här AI skulle kunna producera nytt material utifrån det här. Strindberg skriver om en resa till Mallorca.
Ja.
Strindberg bor på ett hotell där och så kan den börja då simulera olika saker vad som skulle hända där.
Eller ännu värre, om Strindberg blev woke så skriver han plötsligt någonting. Då hade han varit sån här. Så då började liksom...
Strindberg skriver en roman om samerna som är woke.
Som han älskar.
Ja, han älskar mycket. Samerna, han älskar renen. Renen ska vara en symbol för allt som
tunnbröd.
Är bra. Tunnbröd, renskav.
Allting som har med samerna att göra.
Ja. Jojk.
Bjärejuice.
Hämningslös hyllning från Strindbergs sida. Ja.
Ja, men då blir det ju...
Det är kanske inte helt...
Och vidare då, för anledningen till att jag tog upp det här, det är att jag ställer mig ganska skeptisk återigen till att Jordan B. Peterson att han blir så förtrollad av den här kraften i AI att han kommer mest med en massa nyttoexempel. Han tycker det är så spännande. Men vill du att någon jävla pappskalle ska gå runt och ha Adolf Hitler i sin mobil?
Mm.
Det är där skon klämmer också.
Mm.
Eller då liksom alltså det vill säga att någon går runt och har liksom en Machiavelli i telefonen.
Mm.
hur manipulerar jag min omgivning liksom? Och så typ använder de den Machiavelli-språkmodellen för att fucka med sin omgivning. För att ett visst procent av oss människor är sådana. Mm. De är ju mörka triaden eller mörka kvartetten eller vad det heter.
Ja, idag. Precis. Så de har liksom American Psycho.
Ja.
Ja, nej, men psykologisk manipulation kan ju bli oerhört sofistikerad om du tar allting som är psykologi om till exempel manipulation och liksom hjärntvätt och liksom mörk psykologi. Tar du det så har man en app med det. Då ska man skriva, hur ska jag lura min flickvän att göra det här och det här. Det är ju den mörka sidan av det i så fall. För då har du ju en,
då har du ju en så här,
omänskligt intelligent.
Du gör sönder p-piller i en mortel och så stoppar du alltid det i hennes morgonmilkshake. Ja, så behöver du inte oroa dig om barn. Mm. Ja, men liksom, där har du ju ett exempel hur bizarra, läskiga,
fruktansvärda
saker.
Det kan vara fruktansvärda saker.
Men då, är det, då tror jag att Jordan B. Peterson och den här andra mannen, de drar sig... de har själva blivit förtrollade av den här tekniken. Mm. Så de har mycket lättare för att komma med positiva exempel än negativa exempel. Mm. Och jag tyckte det oroar mig lite. Mm. För där får man inte heller luras in i det. Man blir snärjd av den här tekniken.
Ja, det är förfarande.
Det är förfarande teknik.
Exakt,
ja.
Precis.
Så,
nu har vi ju bara skrapat på ytan av negativa saker. Det kan ju bli fruktansvärt. De tar ju också upp det här med att AI har hallucinationer som de själva kallar det i de som gör den här AI. Och det är ju liksom 90% är det korrekt ofta då. Va?
Mm.
Men så är det 10% också som är... fabulationer liksom. Lögner, källor som inte existerar som den hittar på. Den kan hitta på väldigt specifikt att ett par personer har skrivit en uppsats som kanske heter vad som helst eller handlar om någonting. Och den existerar ju naturligtvis inte. Och det är väl återigen black box. Man vet inte ens varför den håller på det här.
Nej, det är ingen som kan förklara det riktigt. Men
bra idé. Det kanske också ligger i det kan ju också språkfilosofisk. Det kan ju faktiskt vara någonting som ligger också inbäddat i lingvistik överhuvudtaget i språkanvändningen, att den har hos alla människor alltid har en aspekt av hallucination i sig.
Ja, jag tror jag kan ge dig stöd där från neuropsykologin. För jag tror att man ska se det som att vi har en grundläggande språkmotor som bara pruttar ut saker.
Mm.
Vi hinner ju inte tänka...
Men den är ju inte medveten. Nej, jag tänker inte när jag säger det här. Det här flyter ju på. Liksom. Det är ett hjul som snurrar.
Men det som
det finns ju felsägningar. Att man inte uttalar ett ord fel. Eller vänder och vrider på ett ord. Mm. Eller det kommer inte i rätt stamning till exempel. Är ju någonting som du har haft bra tankar om.
Det är mer motoriskt. Men det som händer är ju att våra exekutiva funktioner... Mm. De fungerar ju snarare så att de bromsar språket.
Ja, just det. Hämmar språket.
Ja, så att man har liksom en babblande idiot.
Ja.
Och så har du massa filter.
Ja,
och så kommer det ut rimligt.
Ja, just det.
Det är därför folk säger dumma saker när de är fulla.
Precis.
För att de har nedsatt exekutiv förmåga.
Ja. Man är ohämmad helt
enkelt. Ja, och då plötsligt var det så här. Ja, fan sa jag det? Ja, men det kan ju inte vara sant.
Mm.
Ja, det trodde jag på igår. Eller lite mer så här dampiga personer som liksom häver ur sig lite för mycket saker då.
Tourette's.
Fast det är liknande på det sättet. Det är liknande.
Hämningens funktion är inte
Tourette's. Tourette's, de har ju en lägre tröskel på grund av att deras dopaminsystem är påverkad.
Mm.
Så de har ju en lägre tröskel för handling. Så det vanligaste symptomet för Tourette's, det är ju harklingar till exempel.
Mm.
För att deras tröskel för att det ska bli ett, ett beteende är så jävla mycket lägre. Mm. Motsatsen till det är ju Parkinson. Mm. Deras tröskel är för hög så de har svårt att komma igång istället.
Mm. Och tics etc.
Det är det vanligaste
Tourette. Det är det vanliga ja. Med Tourette. Så ja. Tics att man gör någonting. Man ja, rycker något
riktigt. Då skulle man kunna säga att då har de då skulle man kunna säga att deras språkmotor också är typ mer babblig.
Mm.
Men de flesta Tourettes har ju filter. De säger ju inte konstiga grejer.
Mm.
Det är ju ovanligt.
Mm.
Att någon ska häva ur sig att jag ska kissa dig i munnen till en busschaufför.
Mm.
Det är ju inte vanligt.
Nej.
Det är vanligare att folk blinkar konstigt och harklar sig.
En annan tanke är ju att Tourettes också att det kan vara en social smitta eller att det kan vara lite som folk inbillar sig eller hittar på att de har Tourette eller?
Ja, det kanske finns också, men när det kommer till riktigt Tourette så har man ganska bra koll på det och kan i vissa fall.
Och då är det verkligen något i hjärnan, då vet man ungefär.
Ja, man kan mekanismen. Ja, okay. Man vet mekanismen.
Ja.
Och man kan också när man justerar när man medicinerar till exempel Parkinson-patienter då är ju bieffekterna på det att de kan bli mer impulsiva.
Mm.
Så en bieffekt av L-dopa det är ju till exempel spelmissbruk.
Mm.
Så man har ganska bra
fucking just det, det är en bieffekt om man tar L-dopa så kan man bli spelmissbrukare.
Ja, exakt. Ja, ja. Och där har du liksom en så det där tror jag inte har så många sociala förklaringar. Men att någon härmar Tourettes, ja kanske det. Ja. Man kan ju härma vad som helst.
Ja, men då kan man ju summera det och säga att AI har en psykologi det är språkets psykologi. Man har matat in allt mänskligt språk i princip i den här. Eller liksom... bibliotek, ett världsbibliotek.
Mm.
Den bygger på språket och språket har aspekter av hallucination i sig.
Ja, ja. Det skulle jag säga. Ja. Och också att nu minns jag inte vem som sa detta, men det är en ganska intressant betraktelse. Och det är att om du är i sån funktionell MRI, du vet, när man ligger i en sån donut
och kollar... Stänar av hjärnan.
Ja, eller? Precis. Och då kan man på olika sätt se vilka delar det blir som blir mer aktiverade när man gör vissa saker och så vidare. Mm. Det är lite klurigt, men det går. Och då är det ju någon forskare som sa det att beroende på vilken övning du gör... Då kan du hitta språk överallt i hela hjärnan.
Mm. Mm.
Och då skulle man ju kunna tänka sig också att det är ju därför AN blir så mänsklig när den håller på med språk. För att hela våra hjärna håller på med språk.
Mm.
Ibland.
Mm.
Och då, så det är därför kanske det blir lite spooky. Liksom.
Mm.
Att språket är en väldigt bra väg in i människan. Liksom.
Mm.
Sen ska man inte överdriva det, men det är det. Liksom. Det är jävligt stort för oss, språket.
Ja, för att uppleva oss som individer så behövs språket. Eller jag menar, det är ju en konstruktion, eller? Kan man väl säga. Att jaguppfattningen, det måste ju ha en språklig...
Jaguppfattning har ju djur som saknar språk också.
Okay.
Men frågan är vad de har för upplevelser, det vet jag inte. Vi är åtminstone
Och så har de ju någon typ av språk, skulle man säga. Apor har ju ljud och...
Ja, det är ljud för en språk.
Nej, okej, det är ett språk, men det är... Nej, okej, men de är inte utan kommunikation.
Nej, det är de inte. Nej. Men det är ju, de kommunicerar... Nästan alla djur kommunicerar... Många djur lukter. Kommunicerar ju. Ja, precis. Ansiktsuttryck och så vidare. Ja, nej, men det är jävligt spännande. Det är både bu och bä åt Petersons podd. Och det är nog många av våra lyssnare som också har lyssnat på det avsnittet. Så att det är lite intressant.
Mm.
Jag har en annan reflektion som jag gjorde när jag lyssnade på det här. Och det är att AIn, den pajade schack.
Mm-hmm.
Magnus Carlsen, som kanske fortfarande är världens bästa schackspelare genom tiderna.
Ja.
Han han har ju liksom, han tycker det är roligare att spela typ poker.
Mm.
För att schackdatorerna har liksom pajat schack. Det är inte så roligt.
Okej. De har avförtrollat schack.
Ja, precis.
Vad ska man säga?
Ja.
Det är inte kul längre.
Nej. Och så att en av anledningarna till att han inte tävlar längre.
Mm.
Det är ju att schackdatorerna har avförtrollat schacket.
Mm.
Och, vilket gör att du får sitta mekaniskt och träna på dator uttänkta schackdrag i timmar varje dag när du förbereder för ett mästerskap.
Mm.
Så att det som har hänt är att människan, eftersom att datorn är överlägsen i schack, så måste människan härma datorn istället. Det är jävla tragiskt.
Där har vi en annan aspekt av AI också. Det är naturligtvis författare oroar sig lite för att det har också publicerat ganska taffliga artiklar om det här. Men det är så här, AI just nu är väl kanske inte en stor mästare på litteratur.
Nej,
den är inte jättebra på, den är inte bra på att skriva dikter och sådär. Och jag tänker att det handlar om att delvis om att komplexiteten i det är ju jävligt stor. För det ska finnas en, om man ska känna att det är litteratur så måste man, så är det en transgression som måste äga rum, som handlar också om psykologi. Mm. Liksom det måste man bryter vardagsspråket, man bryter mot det där, mot det, en normativ vardagsformulering, det vardagliga språket så att säga. Så där det litterära, höglitterära språket är komplext, för det är så hög entropi, eller vad man ska säga. Svårt kodat språk.
Jag förstår din poäng. Jag tror att AI är på god väg att knäcka det också.
Ja, det tror jag också.
Jag tror att den goda litteraturen är skyddad av en annan anledning. Och det är att den är ju knuten ofta mer direkt till mänskliga upplevelser.
En erfarenhet, tänker du väl?
AI har aldrig varit på ett misslyckat födelsedagskalas.
Nej.
Utan enda som AI kan ta av, det är misslyckade födelsedagskalas som den redan är skildrade.
Nej.
Och det tror jag kommer skydda den goda litteraturen. För att den bra författaren tar ju hela tiden erfarenheter och känslor från riktiga upplevelser. Det är ju väldigt få författare som skriver utan att ha upplevt någonting. Alltså, det går ju inte.
Nej, visst.
Det tror jag är det bästa skyddet. Jag tror inte det är komplexiteten. Jag håller inte med dig om det.
Den avförtrollande aspekten tror jag ändå är en risk. För det är skönlitteratur av väldigt hög klass är ju ganska sällsynt. Det vi ser i tidningar och upplever till vardags är ju ett slags vardagligt språk om reflektioner om kultur, krönikor etc. Där tror jag AI kanske ganska snart helt enkelt kan börja skriva riktigt kvalificerad journalistik till exempel. Ja.
Deckargenren ligger ju risigt till.
Ja.
För att den är ju mycket mer formfranska.
Ja, men även där, för att det ska blixtra till och bli en läserfarenhet, bli en upplevelse, så krävs ju också en viss av konstnärlig...
Det är absolut. Men jag tror inte att deckar...
Men visst, det är mer formfranska om man säger så.
Jag tror att deckar, målgruppen för deckarna är inte tillräckligt sofistikerad för att inte också äta AI-tillverkade deckare liksom.
Mm.
Det vet
och till
inte
slut
jag.
Kan man inte se någon skillnad mellan AI-tillverkade deckare och mänsklig deckare, så är det ju det är ett problem.
Ja, men allting som är aslätt att komma på, om man bara sitter och allting som vi brukar skoja om när vi får idéer, alltså som är lättillgängliga idéer.
Mm.
Typ att jag ska skriva en deckare, vad har du för idé? Men det ska vara liksom Han är egentligen han är en snut, men han funderar på att förtidspensionera sig och så
han gillar klassisk musik.
Han gillar klassisk musik, men så han har inte tagit några mordfall, men nu råkar någon bli mördad där han har sin sommarstuga. Ja.
Han är egentligen pensionär.
Ja, ja, och ja. Det är i Torekov.
Mm.
Ja.
Mm.
Och så, ja, du vet.
Mm. Mm.
Och så börjar det. Det är ju det här folk läser.
Ja, det är klart.
Och det
ja,
är alldeles ja. För, uppenbarligen alldeles
ja.
För lätta
idéer. Det är formalistiskt idéer. Och liksom ja. Fyrkantigt. Ja. Ja. Men jag tror att, som sagt, jag kan tänka mig, jag kommer inte använda AI i mitt skrivande. Eller för, inte ens research och det. För jag tänker att jag måste skydda. Jag måste skydda det. Jag måste skydda mig själv från AI.
Du så måste skydda dig själv från att bli avförtrollad. Det, det var dit jag ville komma.
Ja,
att den stora risken med att om... Det var därför jag började prata om schack. Ja. För att om det som har drabbat schack drabbar andra delar i samhället.
Ja.
Då tappar vi sugen för det.
Ja.
Och det är det som är det viktiga.
Jag viftar med min mobil här.
Mm.
Det här mobilen är ju också en form, det är ju en typ av avförtrollning i sig också. Eller det kanske är, ja, det är ju hypnos och manipulation också. Så det är liksom, men det finns, vi har ju blivit mer och mer, det tar de också upp i Peterson-programmet eller avsnittet där. Men att vi är, vad säger man, cyborgs i princip. Det är ju för fan sant liksom. Ja. Jag skulle få ångest utan mobilen. Det fungerar ju inte att leva utan mobil. Det gör ju inte det.
Nej, det gör det inte. Jag förbereder nu. Nu kommer kurvbollen här.
Mm.
Som jag tror att jag har förberett bra för. Och min kurvboll här är att det här öppnar upp för ett nytt fenomen.
Mm.
Och det är att eremiten i grottan kan göra comeback.
Mm.
Författaren som inte lever i tekniken.
Mm.
Författaren som inte har en telefon.
Mm.
Som inte tar del av det här surret.
Mm.
Har plötsligt något sjukt exklusivt att erbjuda. Precis som eremiten i grottan.
Mm.
Som är liksom, okej, men du har livsproblem eller du har andliga problem.
Mm.
Då får du söka upp den här mannen som bor där uppe i grottan. Mm. Så får man ta med lite bönor till honom. Eller lite mat sådär. Mm. Så kan han...
Oraklet i grottan. Eller
ja, så kan han hjälpa dig. Och han tittar i en gammal död mås och så kan han se lite grejer där och ge dig lite tips vad du ska göra med frugan och så vidare. Och det blir sjukt exklusivt plötsligt. Det blir lyx. Det är inte konstläder. Det är riktigt läder.
Ja,
som någon har skurit från ett djur.
Autentiskt. Autenticitet. Konstnärer och författare har ju rent traditionellt haft lite den funktionen i ett samhälle. Har haft lite av det shamanska. Men när alla dras in, när alla, även kulturpersoner och sådär, dras in i också den massmediala, digitala propagandasfären som jag kallar det, blir ju på något sätt produkter också av den här miljön eller världen.
Ja. För man kan inte, oavsett om du vill det eller inte, så kan du inte skydda dig mot att påverkas av så stark rådande ideologi.
Ja.
Och med ideologi, när vi pratar om det, André, så menar ju vi väldigt brett, alltså vad du lär dig utan att tänka på det.
Ja.
Och
propaganda, vi har ju väldigt bred propaganda begrepp också.
Exakt, men propagandan är liksom det är medlet och ideologin är resultatet så att säga. Men vi använder det väldigt brett, det är bra att definiera det. Men då kan du inte sluta påverka, så att du blir, när du använder telefonen och mikrovågsugnen och alla de här olika tekniska sakerna och tittar på Netflix och alla de här olika sakerna, de formar ju dig och likriktar dig. Så den som är i sin grotta, han är, hans aktier ska man köpa just nu. Grottaktien är på väg upp. Utanför grottan, den aktien är på väg ner. Det är min fucking spaning.
Ja, men det här är ju spännande. För det är ju kanske någonting man själv bör eftersträva.
Ja.
Mer asketism. Jag kommer tänka också på Shaky Lill. Han analyserar ju teknik väldigt bra. Och han menar ju då att vi lever i... Våra liv är så tekniska. Rakt igenom. Mm. Och det handlar inte bara om teknologi, liksom en apparat, maskin och sådär. Nej. Allting är teknik.
Ja, men du, jag vet, du pratade om det i vårat förrförra avsnitt. Du tog upp det här exemplet med att man utför kirurgi för att man börjar leva teknologi.
Ja, precis. Man har en teknisk fixering vid någonting. Och så kan man inte släppa det. Nej. Och då blir det... Då gör man fel operationer. Utan att... Ja, mot bättre vetande. Men det, man är så genomteknifierad helt enkelt, tänker
jag. Jag är ju precis så gammal man kan vara, men ändå vara en millennial. Jag är 41. Det är max. Annars är man
Gen X. Ja, du ligger exakt på gränsen där.
Jag ligger precis på gränsen. Ja. Och jag tillhör ju de första som slutade att konsumera TV och såna här grejer.
Det droppade jag nog för 15 år sedan. Ja, fullständigt.
Precis. Ja. Och då, det som har hänt, det är att...
Tablå-TV kan vi tillägga.
Jag är pinsamt dålig på populär kunskap. Jag vet inte vilka folk är, jag vet inte vad de heter. Jag liksom bara ser massa namn fladdra förbi. Jag kan ingenting. Men det jag tror är styrkan, det är att man blir mycket mer förankrad i kanske antiken eller någonting. Alltså det man har valt istället blir man förankrad i. Liksom. Att jag är mer påverkad av Iliaden än På spåret. Och det tycker jag, det är jag stolt över. Det tycker jag är väldigt bra.
Det låter ganska positivt om man säger så.
Och det finns mycket att hämta där. Liksom. Det är ju klart att det alltid är pretentiöst som fan att säga att man ska fimpa tvn. Du får fyrkant i ögon av tv liksom. Ja. Men du fyller ju alltid glaset med något. Glaset är alltid fyllt med något. Så då kan man ju ändå, tror jag i alla fall. För att de första åren märker man ju ingen skillnad. Men efter 20 år, då märker man ju det. Eller jag gör det i alla fall liksom. Jag kan inte ens fokusera med... Jag är så avlärd av vanlig underhållning att jag kan inte ens fokusera på det. Jag förstår inte på det. Liksom.
Enda gångerna jag ser på tablå-tv, det är på hotellrum. Det är så jävla tråkigt så att jag kollar i några minuter, sedan stänger jag av tvn. Den har liksom ingen... TVn har förlorat sin funktion och roll för mig. Jag har ingen stor tv-skärm hemma heller i och för sig. Men det är ju för att, vad fan skulle jag ha det för? Det är ju helt meningslöst.
Nej, det enda jag saknar är ju att det fanns en viss gemenskap. När Robinson började gå på tv med Harald Treutiger. Det var typ då jag tittade på tv senast. Då tittar ju de flesta på det. Och så kunde man träffa en okänd person och bara, vad tycker du om han med yxan som är med där? Han som tog med en yxa.
X-Berit.
Ja, det var en snubbe typ. Det fanns ju en gemenskap i det. Men den finns ju inte heller kvar. Även bland de som tittar på tv. För att...
Den finns nog inte kvar.
Nej. För att den svenska folksjälen behöver inte Ice Road Truckers.
Nej.
Jag har kollat på ett program. Jag gillar den här... när de gräver guld kollar jag på ibland. Då laddar jag ner och kollar på det. Jävligt bra. Gold Rush. De letar efter guld. Då sitter jag och bara, fan, jag kanske kan hitta guld också.
Där har vi en annan aspekt av det. Jag har ju märkt väldigt, och jag intervjuades av en dansk tidning för ett tag sedan.
Ja, just det. Politiken.
Ja, Politiken. Det kommer nu på lördag. Kommer en intervju med mig i Politiken. Men alltså, den här kvinnan, hon var jävligt trevlig måste jag säga. Men hon, jag talade lite om, jag beskrev lite om det här med poddar och poddars roll. Vi har ju vår podd. Och så sa hon också så här, men jag har aldrig lyssnat på Joe Rogan och sådär. Men och så liksom, jag blir ändå, hon var ju ingen snobb på något sätt, men jag tror att det finns verkligen en tendens i gammal media, tidningar, att de liksom, de tycker det är så jävla lowbrow på något sätt med poddar. Men i och med det så, och så att, nej men Joe Rogan, jag förstår att liksom, det kanske inte är det första som kvinnor tänder på i Joe Rogan i och för sig. Och man liksom,
ja, det är jättekort.
Ja, precis. Men jag tänker ändå, det är så... Det är liksom att ha den vita fläcken på kartan är jävligt underligt med tanke på att det är så enormt många som ändå lyssnar på poddar.
Jag tror det är tudelat. Det ena är att man vill försvara sitt eget skrå.
Ja.
Och när man tillhör gammal media så förstår man också att de här nya grejerna som folk håller på med kan helt enkelt slå ihjäl deras levebröd.
Ja.
Det tror jag är en del av det.
Ja, och då är det tabu helt enkelt. Då blir det en tabugrej, precis, på tidningar. Att man kan skriva om det här.
Men en annan del också är att om man är en del av den gammal mediaapparaten, då måste du upprätthålla att du fortfarande kan skryta för dina vänner om du blir intervjuad i P1. Du måste upprätthålla det. Ja. För att annars om du är på P1 och pratar om någonting, om du inte låtsas som att P1 har betydelse, då kan du inte heller få någon status av de sakerna du sysslar med. Mm. Det är en ideologi.
Ja, det är en ideologi. Ja, ja, det är det. Men som jag sa till dig också, dels så de kan ju såga av den gren de sitter på genom att liksom inte fatta vad som händer i världen.
Ja, de blir dumma.
Ja, de blir dumma. Det blir dumt att man låtsas att elefanten i rummet, vi låtsas inte om det här.
Nej.
Vi fortsätter på samma, men som jag kommer ihåg, jag sa det till dig när jag hade blivit intervjuad, tror jag. Fan, hon hade ju kunnat göra en podd med mig.
Ja, precis.
Vi hade kunnat sitta en timme. Och så hade hon kunnat spela in samtalet och sända det också på tidningens hemsida. Ja. Eller vad man nu säger. Det hade ju varit... Är inte det mest logiska?
Jo, det är det mest logiska. Men jag har tänkt
varför
på detta
vill
lite.
Inte göra det? Varför
jag tror
inte göra
att, det? Jag tror att det inte alltid går. För att om jag sitter här med dig i våran podd så tänker jag... jag kommer att tänka på någonting. Jag kommer att tänka på Sivert Öholm.
Mm.
Och så säger jag så här till dig. Sivert Öholm, han var nog egentligen en jävla kuk. Men jag gillar han ändå.
Mm.
Och där är problemet. Att det kan vi säga och skoja om och prata om. Men
De kan inte göra det.
Nej. Så att deras poddprodukt är död.
Den är död redan från början. För att de tänker fel format.
Ja, precis.
Det är ju formatproblem. Ja. De tänker att... Jag tror de tänker även på svenska tidningar att om de gör en podd. Ja, men då kommer jag med mitt manuskript.
Ja,
så jag har skrivit upp vad jag ska säga.
Mm.
Och så klipper vi. Om det är någonting som blir obekvämt eller fel så klipper vi det. Så de har redan... De förstör spontaniteten, omedelbarheten, det som är rent i en produkt, precis, som en podd är. Men det är ju förstört.
Podcast är inte ett skrivet språk. Nej. Det är ett talat språk. Det är en konversation.
Ja. Som kräver en viss form av autenticitet.
En viss kongruens krävs. Men sen finns det mycket saker som släpps som podd. Men som inte är det.
Precis.
Utan det är egentligen radiodokumentärer och liknande. Ja. Som släpps på det sättet.
Ja.
Och då är
det ett annat format. Då är det gamla formatet som jag skulle säga. Nya formatet är omedelbara, direkta, osensurerade, oklippta, inga jinglar, inget fluff.
Ja, precis. Och sen så kräver det också en ny typ av kompetens då. Mm. För att om du skriver i en tidning och sitter och tänker väldigt länge på en formulering. Du sitter och oroar dig på, och nu är det väldigt viktigt att inte det här blir fel.
Mm.
Oj, har jag, de är ju besatta av att man aldrig ska ha fel.
Mm.
Det är som barn som aldrig vill ha fel.
Mm.
Det är inte så jävla farligt.
Mm.
Så här, det är bara det är att ha fel ibland. Mm. Så här, fuck, det, liksom, vad är det med er? Ha lite fel.
Ja, säg skitkorv.
Ja, precis.
Men de kan ju inte det.
Nej, jag vet inte riktigt klar. Nej. Men då är det också så att det är en kompetens som de inte har. Det vill säga att, och när de gör poddhybrider ifrån gammal mediehållet, då gör de saker som de inte vet vad det är och de vet inte vad de håller på med.
Mm.
Och de arbetar, tror jag, på fel sätt.
Nej, felaktigt.
Ja. Men Andreas, om någon hade ringt dig och så här bara, amen, fan, vi gillar den här podden Stopenhåll Sundfält, vi gillar den. Men kan inte ni göra den podden och knyta den till kvartal.
Mm.
Det är kvartalskulturpodd nu istället.
Mm.
Om någon hade ringt dig och sagt det.
Mm. Hade jag velat göra det?
Ja, då, precis. Eller? För det är också en utveckling som man kan tänka sig ändå.
Ja, jag tackar inte nej till pengar. Om
nej,
man säger
precis.
Så.
Jag hade det gjort liksom, det. Nej, men alltså,
så det hade man ju fått överväga. Här... Däremot går de in då. Tänker de i gammal media, skulle de gå in och men det här får vi nog klippa bort.
Ja.
Då har man ju kastrerat sig själv.
Ja, precis.
Eller sålt ut sig, ja. Om man skulle säga så.
För jag är inte säker på att det fungerar heller. För jag har sett lite sådana försök.
Mm.
Och jag är inte säker på att det...
Nej, det är inte säkert alls att det skulle fungera. Du liksom,
men jag, ja. Det är som, jag är samma som du. Jag hade bara gjort det på grund av pengar.
Ja, ja.
Liksom, så här,
det är svårt att... svårt att inte se det på det krassa sättet. Om
ja, nej, absolut.
Även då är det lite ideal.
Hade någon börjat tvinga en, bara, nu måste ni ha med den här personen för att det är samma koncern som publicerade den boken.
Mm.
Då hade man ju direkt bara, då hade det förvandlats till att man älskar att hålla på med det, till att man vill skjuta sig själv i huvudet på typ en minut.
Ja. Och så gör man inte det man vill hålla
nej,
på med.
Nej, exakt. Så blir det dåligt. Ja. Nej, för fan.
Olika.
Ja. Nej, det där är svårt som fan. Jag vet inte, jag kan kolla om jag hade några mer intressanta punkter om AI. Det var ju där vi började. Men jag har inte det. Jag tycker att vi har.
Jag tyckte vi kom ganska långt i vårt tänkande om hallucination, språk, AI. Det är ju säkert att gräva lite mer i det också. AI-grejen är uppenbarligen inte finito än.
Nej, precis. Okej då, men har det gott, Andreas.
Tack så mycket.